Välkommen till vår podd Vad tycker kyrkan då? Med mig Thomas Werfman, kyrkor i Norrköping.
Och med mig Katarina Wendahl, adjunkt i Norrköping.
Och idag har vi en nyhet och en spaning som vi ska...
Och jag tänkte en grej bara så. Att ja. Vi har ju faktiskt börjat få lite kommentarer på Facebook och folk är lite så där engagerade.
Det är ju oerhört intressant. Det är ju som man får skaffa det Facebook rent
av. Ja, Thomas.
Ja.
Pressen är stor.
Ja, ja, ja. Det här blir det snart. Ja. Men vad...
Jo, det var en kommentar som bland annat den här personen som skrev att för henne så är tro... handlar mycket om längtan.
Längtan, mm.
Vad tänker vi om det? Bara lite kort innan vi börjar med spaningen. Vad är längtan för dig?
Ja, jag skulle nog säga att jag skulle kunna skriva samma sak. Att tro handlar mycket om längtan. Det är klart det finns andra dimensioner i tro, men det handlar mycket om längtan.
Och det är någonting som man ännu inte har, som man ännu inte ser, men som man...
Ja.
Som man förnimmer på något sätt.
Ja, men jag tänker mig också att längtan, dels att det ligger, men också att längtan har någonting att göra med någonting man redan känner till.
Man vet någonting.
Man har någon slags kontakt med någonting och det är det man längtar efter.
Och så är det något
efter.
Mer, man vill ha mer. Liksom. Ja,
för om det är något annat då är det typ kanske med en önskan, men det vore något helt utanför ens referensramar.
Ja. Det är väl det som är också evighet, tänker jag. Alltså när evigheten griper in i våra liv, då man förnimmer någonting som man tänker att det här finns det mer av.
Ja. Men man kan också tänka sig att hela Bibeln är som en lång berättelse av människor som längtar tillbaka till Edens lustgård.
Mm. Eller längtar framåt.
Ja, men att det blir en längtan framåt, för vi har det inte nu. Vi har med oss det i oss själva. Och så längtar vi liksom till ett sånt tillstånd igen. Kanske också längtar till ens bebistid.
Mm. Alltså man har psykologiskt. Man kan ju ha olika liksom förklaringsmodeller.
Absolut, och
på
nu
det
blandar vi bilder här i vilt. Men att det är någon koppling bakåt till något vi kommer ifrån.
Till exempel.
Och längtan handlar om ändå en framåtriktning i det. Så att det är inte samma sak med att ha kontakt med det. Men jag tror att tro har väldigt mycket med längtan att göra.
Sen tänker jag en annan sak. Slår huvudet på spiken där.
Absolut, sen tänker jag en annan sak. Att det som vi verkligen längtar efter, om vi skulle samtala länge om det och liksom få fram vad längtar jag efter på riktigt, inte ytliga saker och så här enkla grejer, utan på riktigt, dels tänker jag att de är kärlek att göra, men dels tänker jag också att en sån längtan är alltid god. Det varje människa innerst inne längtar efter, det är något gott.
Och ofta kanske man liksom förvanskar den där djupa längtan eller ofta, men ibland eller de hör ihop på något sätt, alltså det här snabba kickarna man får är så lätt att ta till.
Ja, precis.
Istället för att lyssna på den här djupare längtan så går man och köper någonting. Eller...
Naturligtvis finns det massa substitut. Ja, vi...
att det, hur liksom får vi tid till att tillsammans komma till den djupa längtan?
Ja, och hur kan vi föra samtal så att vi får syn på det?
För det är ju inte alltid man vet om det.
Nej, jag tror att vill man ha fatt på den djupaste längtan igen, då måste man nästan samtala med andra. Alltså få hjälp att se det. För man är själv en så stor del av den längtan så att man kan inte betrakta den. Det måste vara, man måste ta hjälp av någon annan för att verkligen få syn på vad är min...
Det var som vår kollega Camilla, kanslichefen, i morse när vi förberedde någonting sådär, till ett möte. Och så sa hon så här, ja men det här och det här kan vi göra. Och så sa jag så här, men du visste ju allting hur du skulle göra det här mötet. Och sa hon så här, ja det visste jag, men jag hade det ju bara inom mig. Jag behövde ju säga det till någon och då kom jag på vad det var.
Det är ju väldigt bra bildade. Men det är ju samma sak med goda idéer. Man måste uttala dem.
Ja, så man tillsammans,
tillsammans
med varandra.
Och till någon. Och då hör man sig själv. Och då hör man ju om den bra eller dålig idé. Ja. Det där som man kunde tycka var strålande själv. Men det är ju så man... Vi behöver varandra i detta. Längtan är svårt att göra själv. Jag har faktiskt en spaning.
Ja, och jag lyssnar.
Den spaningen skulle jag nog säga, det vart nästan osökt här, att den har något med längtan att göra.
Så vi liksom bara glider vidare här.
Vi gör så i alla fall. Jag har en spaning som handlar om att om du skulle sätta på radion just nu, alltså och sätta på antingen P3 eller någon av de här kommersiella radiokanalerna, alltså vilken som helst, du bara sätter på den. Så, och då är det musik, väldigt mycket musik, och så är det prat emellan. Det är en oerhört stor möjlighet att du skulle hamna i ett samtal om sexualitet.
Är det så?
Ja, det är mycket flåsigt om sex. Och man talar om sex ganska så här, skojar om
ja, det.
Det
är det
och tjafsar om
det. Särskilt P3, va?
Ja, P3 väldigt mycket, men också de här kommersiella. Jag kör bil mycket och lyssnar ganska mycket på det. Men det är, och hela
lyssnar på P4.
Ja, man kan ju säga att hela samhället är väldigt upptaget av sex. Också i reklamvärlden. Och alltså allting handlar väldigt mycket om sex hela tiden. Mm. Och på något sätt kan man tycka att den sexualitet som blir lite uttjatad, den är lite...
Ja, den är väl...
Är lite flåsigt beskrivet på något sätt.
Lite hurtigt sådär,
lite hurtigt,
kan det vara.
Eller...
Antingen sådär att vi ska visa hur frigjorda vi är.
Nu minsann ska vi visa hur du kunna säga runda ord i rad.
Ja,
nu tar jag i
okay.
Och då minsann och så är man jättecheck.
Ja.
Och samtidigt har det hållit på i så många år så att vem höjer på ögonbrynen?
Ja.
Ja, jag reagerar ju numera mest med en suck och så byter jag väl kanal och så byter jag kanal igen och så får man ju lyssna på P1. Det är inte så mycket sånt. Men, och det här är ju faktum, det tror jag att de flesta som lyssnar på radio känner till naturligtvis och hela samhället. Allt. Men kyrkan är ju också märkligt upptagen av sex.
På ett annat sätt menar du
då? På ett annat sätt. Men det tenderar
inte prata om det?
Nej,
av att prata om
det? Ja. Alltså, min bild är ju att vi alla tider har ägnat oss väldigt mycket åt att reglera sexualitet.
Precis.
Det är ju nästan som att det har varit huvudämnet.
Ja, men det är ju det vi blir osams om.
Ja, vi blir osams om det också. Och det är det som har varit ett nästan huvudämne i kyrkan.
Mm. Alltså, men sex och religion är ju väldigt två starka krafter som blir
två starka
farliga
krafter,
tillsammans.
Ja.
Och
denna drift att reglera sexualitet. Vem får älska vem? Vem får leva med vem? Hur ska det vara? Hur ska det gå till?
Mm.
När får det ske?
Mm.
Hur får det ske?
Jo, men det är det som idag är de liksom ilsknaste strid. Ja, men om det här med homosexualitet, om man
absolut
är för eller emot och sådär. Det är ju det som väcker känslor idag inom kyrkligheten.
Enorma känslor.
Och utanför också.
Ja. Och tittar vi på det ekumeniska sammanhang när vi träffar andra från andra kristna traditioner.
Det är det vi kan
samfund
bli osams om.
Alltså vi pratar ju aldrig om sådant. Ja, det kan göra det, men då vet vi att då...
Ja, men då gör vi det ju försiktigt för att alla vet att
nu
är det
minerat
område.
Minerat område. Mm. Och man kan ju till och med säga att den här långa, långa frågan som präglade åtminstone min prästutbildningstid och framåt och sannolikt delar av din, du var ju lite efter mig i Uppsala.
I Uppsala.
Du kom efter. Det är en annan sak. Men det med om kvinnor kan bli präster
precis
hade ju också till stora delar en sexuell laddning.
Ja, att lite sådär sexualskräcklig. Ja, men alltså det är på en omedveten plan så handlar det ju om vad får kvinnor göra och vad får män, alltså liksom omedvetet. Sen så har ju en del har ju mycket teologiska argument
absolut
kring det, men om
det
man
finns...
psykologiserar det så...
Ja, men även om vi tittar på varför är det så laddat kring en sån fråga.
Mm.
Varför behöver den regleras? Jag kan kanske olika skapelsordningar. Men min känsla var ju hela tiden jag hamnade, för det gör jag inte numera, men då så ofta...
Ja, nu är det ju inte någon fråga.
Det är ju bland, för oss ingen fråga.
Nej, i Norrköping är ingen fråga.
Jag stöter inte på en sån
nej
fråga någon gång nästan. Men det hade ju en slags laddning i den frågan som var oerhört kraftfull.
Ja, och liksom också de första kvinnliga prästerna som liksom fick tillsägelser att de inte fick ha så här kvinnliga attribut. Vissa, men så här, de fick inte ha ringar på sig.
Precis.
Och man fick inte ha, liksom, ha nagellack. Eller man skulle se så där, alltså, inom citationstecken, neutral ut.
Ja.
Alltså neutral lika med som en man.
Ja.
Att det är det som är normen, det var så.
Just det,
det var det man skulle, så skulle man vara.
För att då ändå på något sätt
då var man ju inte lika
passa in och representera då en bild av en,
liksom
av en manlig präst och att det var så.
Mm.
Ja. Varför tänker du att det är så här då? Varför har det blivit en kyrklig specialitet genom alla århundraden?
Ja, men
just
är det inte att det är väldigt
livet
starka, att det är en väldigt stark kraft som kan vara lite skrämmande då?
Mm.
Och att att man då liksom religion är också en stark kraft med starka känslor kan det vara.
Mm.
Och sexualitet jättestark kraft med jättestarka känslor.
Mm.
Och då har ju kyrkan också liksom varit använd från ett maktperspektiv. Och,
absolut.
Och liksom, man vill kontrollera de här starka krafterna.
Men tänker du det då när du säger så, att det bara har att göra med att liksom någon slags makt använder kyrkan för att reglera sexuellt?
Nej, det är vi själva också.
Ja, för att det, jag måste...
Vi vill ju inte liksom... Vi vill ju inte tappa fotfästet heller.
Nej.
Och det kan man ju göra också.
Absolut.
Men sen kan det ju användas mer eller mindre liksom förtryckande mot vissa och andra.
Mm. Absolut.
Både religion och sexualitet ju.
Ja.
Liksom. Vem vinner på det? Liksom, så?
Vem vinner på det, ja. Och att det ligger liksom... Men så finns ju också någon slags... inneboende kraft i ett sånt samtal att man vill reglera det. Det finns skamkänslor. Mm. Om någon har sex med någon som omgivningen inte tycker att den ska ha, så är det förknippat med en stark skam.
Mm. Mm.
Men det är bara att titta på hur vi har behandlat kvinnor som har fått barn utan att vara gifta.
Mm. Ja, det är ju verkligen hemskt.
Det är
så onödigt.
Förfärligt.
Och barnen har fått bära skammen i hela livet och sådär.
Och det till och med var institutionaliserat.
Ja, det var helt okej att det var så.
Ja, jag har ju till och med hört en förfärlig berättelse på ett sjukhus någon gång i mitten på 1900-talet där en ung kvinna som skulle föda barn, och det fanns ingen pappa, då är ingen känd pappa, som helt enkelt fick sämre vård, barnet dog. Mm. Därför att hon, så att säga, medvetet...
De skulle liksom straffa henne, uppfostra henne.
Hon skulle lida mer än de andra, så att säga. Och det ledde i det fallet till att hon sannolikt förlorade
barnet. Och det här är
barnet.
Inte så länge sedan.
Det är inte alls länge
sedan. Och man tänker så här, hur mycket har vi med oss av det här utan att vi vill det liksom?
Ja, hur mycket inbyggt i oss i vårt sätt
det,
att...
det tror jag att... Det
kanske
finns rent kvar.
Av i ryggmärgsreflexer.
Ja, men att det är så liksom nedärvt genom historien.
Ja.
Det finns ju liksom, även om man inte vill att det ska vara så här, så hela samhället någonstans har med sig det.
Har med sig det, precis.
Ja.
Men ser du några tecken på att det här ändrar sig?
Men det finns väl fortfarande sådana regler.
Ja.
Det är ju inte så att det är helt fritt liksom,
nej.
Idag.
Nej. Och det tänker jag mig också att det är klart att en så stark kraft som sexualitet måste vi ju hantera varsamt. Alltså hur vi har våra relationer med varandra är ju självklart att det spelar roll.
Ja, det är klart det spelar roll.
För hur vi får det. Så att, men det jag tänker på är just den här märkliga moralismen och den här...
Ja, och sen vi som kyrka då, att vi har en sån historia av att vara moralister.
Mm, mm.
Och då blir det liksom jättesvårt...
Ja.
Och säga något om det idag. Alltså det är klart vi ska göra det, att det ska vara bra på olika sätt. Men det är hemskt att hamna i den här moralistiska fällan.
Mm. För att det borde ju vara en fråga bland andra.
Ja, inte liksom the question.
Nej,
liksom.
Och inte den frågan som skiljer samfund åt inom den kristna
världen. Ja, men alla blir arga på riktigt.
Alla blir arga. Det bara tänker jag kommer att ekohomo-debatten.
Ja, men det var ju hemskt
att
arga folk var.
De här talen av Elisabeth Wallin Olsson som...
Ja, det väckte jättemycket.
Och där man till och med såg scener här från Norrköping där man slog varandra ut med plankor och några fick hindra andra från att gå in på utställningen. Och det är så här, det är ju länge sedan nu, men det är ju förfärande.
Men jag tror det är viktigt dels att vi vågar säga saker om de här ämnena.
Ja.
Religion och sexualitet. Alltså religion säger vi ju saker om hela tiden, men sexualitet också som kyrka. Men också att vi hela tiden är medvetna om vår historia i det, så att vi liksom inte faller i det. Det är så lätt att falla i det moralistiska, att man hamnar där fast man inte vill.
Ja.
Och man börjar döma varandra. Liksom.
Ja, för det handlar väl istället om att tala om ansvar och att vi ska leva ett gott liv och ta vara på varandra och så vidare.
Ja, men också glädjen.
Och ja, för det är ju en så, precis
som att
du säger.
Att det är något bra, liksom. Att det inte är något, alltså Martin Luther gifte sig med en nunna.
Ja. Det gjorde han faktiskt.
Och fick massa barn.
Ja, för nästan all kyrklig hållning till sexualitet är ju någon slags and av livsförnekelse.
Ja.
Att det här är nästan till plågsamt.
Ja, precis. Men okej, vi gör det.
Man får en sund sexualitet, då biter man liksom ihop.
Ja, precis.
Ja.
Och
väldigt sällan alltså ett slags enkelt livsbejakande, att det är en del av livet, men det är en del av livet som andra delar av livet.
En riktig hemsk scen, det är ju den här Så som i himlen. Har ni sett den?
Ja, absolut.
Där prästen där, han liksom tycker det är syndigt att ha sex med sin fru.
Ja!
Och då känner man, det här känner man ju inte igen sig i.
Nej.
Som svenskkyrklig. Det är inte, den sortens asketism finns inte så
Nej.
I svenska kyrkan.
Nej.
Det är ju i så fall något annat samfund där man är mer asketisk, liksom, tycker att ja, det celibat är bra, ungefär så. Så är det ju inte i lutherska kyrkan. Där Nej. Är det ju den liksom äktenskapliga kärleken är ju någonting bra. Liksom, så.
Precis.
Men där är det ju en sån scen att liksom, han vill inte ha sex för att han är så helig liksom, med sin fru. Då.
Ja.
Det är ju fruktansvärt att den bilden liksom finns.
Verkligen. Och men vi kan ju också ta hela, alltså präster som ska leva i celibat i katolska kyrkan och hela den traditionen som ju då bygger på vad jag förstår på det Paulus säger, att det är bättre att inte gifta sig. Men när Paulus skriver det, då tänker man sig att Jesus är på väg tillbaka precis nu, och då ska vi inte starta nya relationer, vi ska vänta på det. Men när århundrarna går,
ja,
så är det ju på ett annat sätt.
Ja, men också som jag pratade om förut, kvinnor som blev nunnor förr, det kunde vara en frihet för dem.
Ja.
Att inte dö i barnsäng vid 25 års ålder utan få studera och
absolut
få ett annat liv än och liksom sköta hem och barn och allt slit med det.
Ja.
Nu lever vi ju en annan tid också.
Ja, det är jätteviktigt där också att hur vi ser på familjebildning och hur vi bildar familjer och skaffar barn, det måste ju hänga ihop också med hur samhället ser ut och vilka möjligheter det finns att ta hand om barn på olika sätt och vilken typ av socialförsäkringssystem vi har. Det är jätteviktigt.
Sen har ju katolska kyrkan liksom ett klosterväsende som ju är ett rikt liv, som är en lång tradition som inte jag vet så mycket om, men som man respekterar verkligen förstås.
Ja. Och rimligen i ett fritt samhälle så är det också fritt att välja bort sexualitet och samliv och familj. Det måste också vara det är upp till var och en.
Och det kan ju verkligen vara liksom förtryckande för de som lever liksom utanför kärnfamiljen idag.
Absolut.
Hur gör man det utan att bli liksom dömd?
Ja. Nej, så att saken är väl att vi behöver inte vara så upptagna med just sexualitet. Det är ett ämne bland flera att tala om.
Ja.
Men vi kan absolut säga att moralism leder aldrig till något bra.
Just det.
Ja.
En nyhet idag.
Ja.
Det är att Sverige har fått ett till helgon.
Jag
vet inte om du har uppfattat det.
Men det är klart jag har uppfattat det.
Protestant.
Ja, jag satt och knorrade och läste det. Nej, men du har ju uppfattat det, absolut.
Elisabeth Hesselblad.
Ja.
Hon grundade, eller liksom nygrundade, Birgitteorden.
Ja.
I Rom.
Ja, det stämmer.
Ja. Och hon har nu blivit helgonförklarad.
Just det.
Mm. Och det har hon blivit på grund av dels då att hon har grundat den här orden förstås.
Ja.
Och sen har hon väl liksom varit med om några mirakel, måste de vara tydligen.
Det måste ju finnas några personer som har bett, vad om jag förstår, till henne att hon ska be till Gud och som har drabbats, men det har hänt något, ett mirakel.
Okay.
Och det måste finnas några levande själva vittnen till det. Det räcker nog inte med att man berättar om det, utan det måste...
För jag läste också att en helgonförklaring kan ta flera hundra år.
Ja, men då måste det vara nedskrivet. Alltså det måste finnas...
Ja, nedskrivet. Ja,
just det. Det behöver inte ske under tiden som den personen lever.
Mm.
Det är nog
just
så.
Det. Mm. Och sen så var hon ju också väldigt handlingskraftig och hjälpte till mycket under andra världskriget.
Just det.
Så det tror jag också är en väldigt viktig del i att hon har blivit helgonförklarad. Hon gömde judiska... flyktingar då i sitt hus i Rom, i klostret.
Just det.
Och nu så har hon då blivit helgonförklarad. Mm. Och det är ju ganska, det är ju liksom det är ju den heliga Birgitta som har blivit det. Så hon är ju liksom det andra helgonet från Sverige som finns.
Ja, som är kanoniserat av katolska kyrkan. Men lokalhelgon har vi haft på medeltiden.
Ja, just det, Sankt Olof.
Massa lokala.
Nej, han är norrman.
Han är norrman. Ja. Men det är ju Norrköpings skyddshelgon.
Ja, jag vet det.
Men han åkte väl med de här vikingaskeppen upp här över Oskus. Och så deltog han vid slaget vid Bråvalla också. Det är kända slag.
Det är där det är slag varje sommar.
Ja, numera är slag igen, men då var det riktiga slaget vid Bråvalla. Som man då tänker sig ute på Kvillingslätten där, och att det skulle vara Bråvalla då. Mm. Sen är det en massa människor som ifrågasätter har det hänt. Men jag tänker, det är klart det har hänt. Det finns ju en lång tradition.
Ja.
Ja. Men i alla fall, Sankt Olof, han åkte upp med Ostkusten och sen åkte han då till Trondheim. Och det var där han
just gjorde. Det. Och det är ju en staty här i rådhuset i Norrköping. Gullolle.
Gullolle, ja. Mm. Och sen finns ju Sankt Erik, Sveriges skyddshelgon.
Vad gjorde han då?
Han var ju i Uppsala och så var ju han på gudstjänst på 1100-talet och Örebier. Och då kommer någon in och säger: Erik, danskarna är på väg. Och han fullföljer gudstjänsten. Och sen går han ut och blir halshuggen. Och där huvudet ramlar, där springer en källa upp. Och det är Sankt Erik källa på torget.
Hur kan du kunna det här?
Ja, men jag har ju läst på. Jag har ju läst på. Det är Uppsala. Ja. Det är torget i Uppsala.
Varför kan inte jag det här?
Jag berättar ju för dig nu.
Ja. Jag känner att jag men, borde kunna det.
Men Sankt Erik, han blev ju inte kanoniserad av katolska kyrkan, alltså av Vatikanen.
Nej, och han inte är, Sankt Olof heller.
Nej, kanske. Det tror nej. Jag inte. Han är ett, Sankt Erik är i alla fall ett lokalhelgon.
Jaha, finns
och
det
vi
sådana?
Vi har Botkyrka.
Det kanske är det du och jag ska satsa på
Eskilstuna.
Många. Det är massor. Bara gubbar, eller?
Nej, det tror jag inte. Det var nog kvinnor med. Jag kommer bara ihåg gubbar tydligen. Ja. Och den heliga Birgitta, hon var ju ett riktigt
ja,
helgon.
Som var kanoniserad.
Precis.
Precis.
Ja.
Men jag läste en intervju då, där de hade intervjuat moder Tekla i Rom, som ju är den liksom modern nu.
Hon leder Birgitta-orden.
Ja, nu ja. Mm. Mm. Och då så frågade de henne liksom varför ska man ha helgon? Varför ska det komma nya helgon? Ja. Vad är det för bra med det?
Ja.
Och då så svarade hon liksom att om man har en lampa som lyser och som är vacker, då ska man inte stoppa undan den i ett skåp, utan man ska ta fram den och låta den lysa.
Mm.
Och då tänker hon att Elisabeth Hesselblads liv var ett sånt enastående liv. Hon var ett sånt föredöme som inspirerade andra.
Mm.
Och då ska man inte låta hennes liv falla i glömska.
Nej, så långt håller jag nog med moder Tekla.
Det är ju väldigt vackert tycker jag.
Det är väldigt vackert. Men gör man det då genom att ha en hel teologi kring att då Elisabeth i det här fallet numera är så nära Gud så att jag kan be till henne så att hon ber till Gud om något och så att det blir så för mig. Alltså jag får bönesvar. För det är ju så jag förstår att det med helgon. Man liksom,
jag tror inte att man ber tillsammans med
ja, helgon. Jo, man ber tillsammans. Det finns olika sätt att uttrycka. Men man ber ju egentligen inte till helgonet.
Nej.
Det är Gud som ändå är.
Man ber tillsammans med helgonen till.
Jo, men vad blir det för det är ju här jag då som
Lutheran
har svårt att förstå.
Det var ju det som Luther var kritisk
mot då. Vad blir poängen att jag ber tillsammans med ett helgon? Blir min bön kraftfullare? Ja.
Eller också att man liksom får en till dimension av historien och för mig, jag kan inte be till helgon eller med helgon eller så. Det är ju också min tradition. Det är ju inte så jag...
Skulle du vilja göra det?
Nej, men jag kan tänka att det liksom det kan ge en dimension som jag inte vet.
Ja, men det är
jag vill vara öppen.
Jo, men det är klart att vi i reformationen när vi kastar ut reliker och vi kastar ut helgon. Vi låter helgonen vara kvar. Vi har ju fortfarande...
Nu måste jag berätta den här roliga historien då som Mikael Hörnqvist, vår
kyrkorådet
i Norrköping. Berättade när Luther mötte den heliga Birgitta i himlen så sa han så här: tjenare Birgitta, du är relik. Tyckte det var roligt.
Ja, den är faktiskt rolig andra gången man hör den också. Oerhört roligt. Nej, men när vi så att säga det får man kasta ut liksom helgon i alla fall det sättet att förhålla oss till helgon och reliker och monstranser och allt vad det är. Så det blir ju på ett sätt en torftigare religionsutövning för det är massa uttrycksmedel som vi förlorar. Vi har normalt sett inte röka. Det är mycket sånt här som också...
Lite grann.
Ja,
så.
Som också på sen många är inte, ställen är folkligt förankrade.
Ja, och allt gammalt är ju inte bra. Så nej. Är det ju inte. Men jag bara tänker, alltså jag vill bara tänka tanken så här att idag så har vi ju till exempel popstjärnor eller...
Ja, Nelson Mandela skulle man kunna säga är ju kanoniserad.
Ja, och liksom då så här, tänka så här att ja, men han... Någon som är död då, som är en sån som man verkligen ser upp till. Och liksom att tänka sig att ja, men den personen är med mig.
Mm.
Eller jag känner ju mycket så med min mamma som är död, att hon är med mig liksom, på något sätt.
Och det är ju rimligt, men...
Men jag tänker ju inte att hon är Gud liksom.
Nej, men att tänka sig...
Jag ber ju inte till henne, men jag känner ju någon slags gemenskap.
Ja.
Och det kan man ju göra. Det kan jag ju göra med historiska personer som har upplevt liksom saker som jag går igenom och som förebilder eller så här, suffragetterna som kämpade för kvinnosaken. Att jag känner en samhörighet.
Absolut. Men...
Och liksom att de liksom vill att jag ska också leva ett fritt liv som kvinna då.
Absolut, men därifrån till att kanonisera och institutionalisera.
Nej, det är ju en gammal tradition.
Och ha en hel teologi kring det och koppla det till mirakel. Och koppla...
Jo, det är det, väldigt så, det blir ju, vad ska man säga, att man gör formaliserat någonting som kanske inte går att... göra så regler kring.
Nej, och det blir ju farligt när det är ett magiskt tänkande också. Jag säger inte att katolska kyrkan ägnar sig
åt det. Det är inte säkert att de tänker
farligt så. Farligt nära ett också, men framförallt om vi kopplar till reliker. Alltså där benbitar från då.
Och då är det liksom olika. Från. Det är en folklig del i det och sen finns det säkert en mer intellektuell del där olika personer tar till sig olika delar av det.
Absolut.
Inom katolska kyrkan.
Men relikhantering överhuvudtaget känns ju för mig lite, jag skulle nog säga lite vämjeligt i själva hanteringen och också tankemässigt att de här kroppsdelarna skulle innehålla i sig någon kraft.
Tänker man så?
Ja, men man, absolut. Relikerna är ju då, ska ligga i altaret för att göra altaret heligt. Så det är väldigt svårt i en luthersk kontext nästan att tala om det här.
Ja, alltså man vet, jag vet så lite om det för att det här är så långt ifrån vad jag har lärt mig överhuvudtaget. Alltså det finns liksom inte. Och sen är plötsligt så kom Birgittas reliker. Alltså var det inte så att de skulle gräva upp hennes?
Jo, det visade sig att det var ju inte de heller utan de var ju utbytta.
Det var någon annan stackare.
Ja, men det var ju Vadstena, man kollade om det verkligen var Birgitta och så var det mycket buller och bång. Och sen rann det ut i sanden.
Ja, för det
var inte det. Utan
någon men det blir konstigt att vi går in då.
Och då kan man ju också undra, vem har bytt dem och när hände det på vägen?
Det är ju lite spännande.
Det är oerhört spännande.
Kan man skriva en bok
och varför är det inte hennes reliker i kistan i Vadstena? Och vem är det?
Det är jättespännande.
Det är mycket sånt där man kan undra över, verkligen. Men hela den här kanoniseringen, att vad jag framförallt är fascinerad över sekulariserade svenskars fascination över detta.
Ja, och det är väl också att det är så ganska långt ifrån våran tradition.
Det är så att vi liksom exotiskt.
Vet så lite om det också som samhälle.
Ja. Och eftersom det är så påtagligt så verkar det ju vara religion på riktigt. Man kan nästan ta på det.
Ja, och att det är så exotiskt. Alltså,
ja, det är så mycket uttrycksmedel kring det som man kan fascineras över på ett sätt. Där vi har en mera, skulle jag säga, en enklare religionsutövning som ligger närmare en slags vardagssituation. Sen har ju vi också skrudar i kyrkan och beter oss ganska katolskt. Det är i mässan.
Ja, så är det. Du menar det här glittriga.
Ja, men vi har ju behållit den katolska mässan i stort sett. Och i den meningen har vi behållit mycket, även om vi har plockat bort.
Men jag menar det här med det, liksom, grejerna kring helgonen. Det är ju en del.
Ja.
Sen tror jag man kan närma sig på andra sätt som är mer det som jag pratar om.
Jo, men det är väl som jag sa, och det där som Moder Tekla sa där om att varför en sån person ska lysa. Men jag menar, vi kanoniserar ju även Nelson Mandela, kan vi säga, demokratiskt kanoniserad.
Olof Palme
för vissa har samma status. Då blir det nästan helgon utan att det är en ritual kring det, för att det blir liksom demokratins eller det sekulariserade samhällets helgon. Man brukar nämna Gandhi och Martin Luther King.
Moder Teresa, Martin Luther King och Gandhi.
Ja, och det här är ju, de flesta människor har ju någon bild av dem, men vet ju väldigt lite om dem.
Ja, men man vet att de var goda.
De blir självlysande i sig. Ja,
precis.
Men läser man om
Håkan Hellström som har haft två konserter nu på Ullevi.
Håkan Hellström är ju åt det hållet. Ja. Där jag hade en dotter som var jätteledsen för hon fick inte ta på några biljetter, och en som är överlycklig för att hon gick dit.
Så ja, jag menar.
Det är ju så speciellt.
Vi har ju helgon idag också.
Vi har absolut den funktionen i vårt samhälle. Även om vi hanterar på ett annat sätt.
Ja, precis. Ja. Intressant.
Men det är klart, vill du veta mer om helgon, då kan du ju komma till mig. Jag visste ju väldigt mycket om Erik den helige uppenbarligen.
Det bara liksom bubblade fram.
Det bara
från
kom.
Någon slags inre sådär.
Jag varit skakad själv.
Ja, jag förstår. Detta. Jag blev helt såhär, bara, va? Var kommer den här kunskapen ifrån?
Ja, men jag hade den tydligen. Ja.
Ja, vi slutar här i förundran.
Och läser på lite mer.
Ja. Ja, det är som en värld som öppnar sig som vi inte vet någonting om. Vi måste ju
vet ju någonting om det.
Ja, men du vet, medeltida så här.
Det medeltida.
Krigare liksom.
Ja.
Nej, jag tänker idag, i katolska kyrkan idag.
Du menar idag, ja. Nej, men det måste vi ta reda på mer om.
Ja, det vet vi inget om.
Nej, vi tar reda
på. Inte du och jag i alla fall.
Inte tillräckligt i alla fall.
Nej, vi får fråga någon.
Vi frågar.
Ja. Och då så är det slut för idag. Tack för att du har lyssnat på oss. och lyssna gärna nästa gång igen. Och gå gärna in på Facebook och skriv ner dina tankar, så får vi kontakt där också.